Ja, ni går vänner, klockan är två slagen och det är dags för en ytterligare en aktivitet med Skara Gille i samverkan med Skara pastoratförsamling. Och vi är ju här nu på det vi idag kallar för Gamla kyrkogården. Det som en gång i tiden var Nya kyrkogården. Och det finns en anledning till att vi är här just nu, för nu på torsdag 25 september så var det precis 200 år sedan som den här kyrkogården invigdes. Då för tiden utanför Skara, utanför Götalatullen. Ni vet att Helena Långströms hus där nere är ju den gamla Götalatullen, så vi var utanför stadsgränsen då här. Det hade ju kommit ett påbud från Kunglig Majestät 1815 att det inte var hälsosamt att man skulle begravas inne i stads- och bykärnorna, utan att man skulle ordna begravningsplatser utanför. Och redan Martin Luther på 1500-talet tyckte att det var en bra idé att kyrkogårdar skulle ligga i lummigt med träd, och så att man kunde liksom flanera och tänka och begrunda och så. Så så var det. Och redan året efter, det var ju också så att i samband med 1815 års förordning så blev det också i princip förbjudet att begravas inne i kyrkan. Jag säger i princip, för det gjordes en hel del undantag. Det mest kända är väl Nathan Söderblom, tror jag. Han är ju begravd i Uppsala domkyrka. Så var det. Men 1816 så satte man igång planerandet. Och det var alltså en privatperson som ägde ett tunnland jord här. Detta köptes då in först utav en arbetsgrupp som började arbeta på detta och plantera och göra i ordning. Och som sagt, den 25 september 1825 så kunde det här då invigas på lektorskan Helena Britta Brandelius mark. Hon hade sålt den för 333 riksdaler till kyrkan. Det låter som en god investering. Väl förvaltade pengar för den fonden. Det var en fond egentligen som köpte in det under ledning av biskopen Ture Weidman, som själv dock valde att ligga i en pampig grav ute på Varnhems klosterkyrkas begravningsplats. Vi har lite bilder från den här invigningen faktiskt. Vår Skaratidning skriver i numret den 28 september 1825 faktiskt en recension av invigningen här. Det är annars högst sporadiskt vad som står i den här Skaratidningen. Det kan vara någon rolig historia från Hamburg som någon har hört någon säga, någon som trillade i kanalen och fångades upp. Och det kan då vara en invigning av kyrkogården, vilket är fullt rimligt reportage. Hur gick det då till? Jo, efter avslutad högmässogudstjänst begåvo sig stadens invånare av adel och ståndspersoner, prästerskapet, magistraten, det är väl de styrande i stan då, och borgerskapet samt den övriga i kyrkan närvarande folkmängden ut till stället under klockringning och i procession som börjades av den här studerande ungdomen. Vid processionens framkomst avsjöngos tvenne versar av psalmen 489 i nya psalmboken. Ja, nu det är alltid relativt vad som är nya psalmboken, men det är ju den Wallinska från 1819 då, som var alldeles ny invigd. Därpå höll doktor Knös i anledning av Johannes 14:14 ett till den högtidliga förrättningen lämpat tal, och sex bland det övriga prästerskapet utsedda assistenter uppläste därtill valde skriftens språk, varefter talet åter fortsattes och avslutades med bön och välsignelse. Sedan avsjöngs psalm 490, vers 1 och 2. Efter sångens slut blev tvenno under föregående veckan avlidna församlingens medlemmar i den invigda griftplatsen begravne, varefter processionen åter avtågade. Högtidlig och rörande var hela denna akt och bevistades av en talrikt församlad folkmängd. Under aktens början var himlen ännu mulen, men ljusnade efterhand allt mer, och slutligen nedstrålade en klar sol mellan de skingrade molnen och i dess strålar tycktes odödlighetens himmelska hopp nedgjuta sin milda glans över den åt mänskliga förgängelsen nu helgade platsen av vackra ord i Skaratidningen 1825. Vad var det för psalmverser som jag roade mig med att slå upp de här? Kom jordens barn, i ho du är, din bortgång att besinna, din kropp som ligger livlös här, må dig därom påminna. I graven dit han förut gått, kan hända inom årets slut, man också dig kan finna. Betänk dig då, betänk i tiden, dyra sista dagen, och med ett samvete sök frid, för den av döden slagen. Du blandas skall med jordens grus, och är dig från dagens blida ljus, i mörkrets boning dragen. Gick lite grann i, den har inte överlevt 1937 års psalmboksreform. Jag tvivlar på att han kommer med i 2031 års. Vi arbetar ju med en ny psalmboksförslag. Ja, jag har ju gått ett antal såna här gravstensvandringar, och faktum är att vi har varit ett par tre gånger i den hörnan där de äldsta gravarna finns. Kanske minns att vi pratade om Lars Tidén och Hovling och de här som är kopplade, lektorer och kopplade även till veterinärinrättningen. Vi har också tre gånger så har jag haft med även Pettersson Olin, ni vet här. Han som alltså gett namn till Olins park. Barnens vän står det väl där. Och även Olins gymnasiet förstås. Här, han är ju väl värd ett besök, men eftersom vi 2024 års gravstensvandring innefattade den, så tänkte jag att nu får vi vidga oss åt andra, ta andra vyer, nämligen den här hörnet, tänkte jag. Här har vilat flera av de viktiga kulturpersonligheterna genom åren i Skara. Och så. Det har vi nog aldrig lyft fram dem riktigt, så att vi kommer att gå faktiskt en sväng runt här idag. Först ska vi bara gå 20 meter här nere i backen. Och Harald Welin och svärdottern, tror jag det är, Greta Welin här. Ja, Samfru Welin, det är ett sånt här namn som man kommer i kontakt med på något sätt förr eller senare när det gäller Skara och skolhistoria och museet framförallt. Samfru Welin, han föddes 1855. Gäddenäs Jungfrugården heter födelsorten. Det ligger i Ekeskog socken nu på Tivedshållet. När han var i 10-årsåldern, lite drygt, så var det ju missväxt i Sverige. Det var de här nödåren, ni vet, på 1860-talen, när det var så många som flydde landet. Och hans son har skrivit en bok om honom, så därför vet man i detalj rätt mycket om hans liv. Nämligen Harald som finns med här. Och man vet att familjen fick ge sig ut och samla lavar på träden. Alltså inte bark, men lavar som sedan samlades ihop. På den tiden visste man ju, om det verkligen knep, så hade man olika tricks och saker som man visste. Här kan man faktiskt äta och här finns det näring och det. Och det hjälpte då den unge Sanfrid till, men han var 12 år ungefär. Det var till och med så att fadern inte hade möjlighet att försörja barnaskaran, utan han begav sig iväg till Finland, fick arbete på en gård där. Och det var alltså deras, Sanfrids farmor som fick ta hand om försörjningen. Familjen flyttade in till Skara och landade här. Och han hade ju så kallat läshuvud, Sanfrid, som med hjälp av vänner och mecenater och så här i Skara, så fick han möjlighet att gå på Skara läroverk. Han, bland annat så hade han mycket umgänge med före den pensionerade rektorn Allander. Ni vet, Allandersgatan och detta här i Skara. Så att han bodde ju på samma gata, och Rådhusgatan. Och han, genom sin vän Otto Kullgren, som var inneboende hos Allander, så hamnade han i familjen Allander. Det finns bland annat en historia som Harald, som Villa här också har berättat, att Otto, alltså Sanfrids och hans studentkompis Otto Kullgren, de hade på något sätt fått för sig det här att leka med vapen och käppar. Så de skulle nu lära sig att fäktas. Det hade de sett en bild på i någon tidskrift. Fäktning, det var ju det allra häftigaste man kunde tänka sig. Det var, vi pratar 1871 ungefär nu då. Och de var i trädgården bakom det som vi idag kallar för Wennerbergshuset nere på Rådhusgatan. Och i trädgården där så fäktade de med sina pinnar. Då kliver den ärevördige rektor Allander ut ur huset. Och man tänker sig att nu kommer en rejäl avbasning här av rektorn. Han är nog van vid att säga till skolpojkar på allvar. Men icke så icke, tvärtom. Han tar den ena käppen och säger: hörrni pojkar, så här fäktas man. Vad är det ni håller på med? Och så visar han, och han lyckas då slå käppen ur handen på den 13-årige Sandfrid Wilin här. Och det är ömsesidigt stor respekt förstås för denna Allander. Det finns för övrigt en bok om Sandfrid Wilin som jag rekommenderar varmt. Med mycket sådana historier skriven av Harald, sonen. Ja, han på samma gata bodde en pensionerad biskop. Nej, en ny biskop ska jag säga, som heter A.F. Bäckman. Och Bäckman, det var ju på den tiden, ni vet, biskoparna bodde ute på Brunsbo. Så under tiden, medan det blev i ordning gjort på Brunsbo, så bodde han i en lägenhet inne också vid Rådhusgatan. Och han hade dålig syn, så han behövde en lektör. Alltså helt enkelt någon som läste högt för honom, och det fick då Sandfrid det jobbet. Så han fick väl lite små slantar eller så, och fick då i princip på lediga stunder läsa högt ur domkapitlets ärendelister och vad det kan ha varit där för Bäckman. Och det gjorde också att de blev goda vänner, och han blev insatt i hur det kyrkliga styrdes. Han var aktiv i biskop Bäckmans hushåll. Sedan så lämnade han Skara för studier vid Lunds universitet. Och han hamnade i skolvärlden, Wilin här, för han blev så småningom folkhögskolorektor, och han var med och grundade Älvsborgs läns folkhögskola. Det är det vi idag känner som Frista folkhögskola utanför Borås sålunda. Och där var han rektor i 27 år, så det var han kallades alltså alltid för rektor Allan, rektor Wilin. Och han blir också engagerad, han är intresserad av fornsaker som det hette på den tiden, och var aktiv och drivande i det som idag kallas Västergötlands museum. Och väldigt många av de teckningar av fornfynd som man kan hitta i Fornminnesföreningens årskrift från förr, är det Sandfrid Wilin som har ritat. Det står ofta SWN i ett hörn där, och då är det Wilin som har varit där. Och han skrev mängder av artiklar, och bitvis undrar han om det inte var Sandfrid Wilin egentligen som var någon slags museichef. Och allt annat än till namnet, så att säga. Vad man än stötte på där från den här perioden kring sekelskiftet 1900, så verkade det bära Sandfrid Wilins signum på något sätt. Han är också rektor för länets lantmannaskola från 1905. Alltså man kan vara rektor för två skolor, och det är det som idag heter Strömma naturbruksgymnasium, och det ligger i Sätila, fick jag slå upp här. Och Sätila ligger väl någonstans i Boråstrakten där också. Han bodde inneboende stora delar, men som pensionär 1926 så köpte han in Rådhusgatan 16, det gula huset nere på Rådhusgatan på högerkanten där. Så där tillbringade de sin pensioneringstid. Han blev ju nästan 100 år gammal, så att det var ganska många år som han bodde där. Det är ju för övrigt vi som bor i samma hus nu, sen så kallade Wilinska gården. Så det är ju lite spännande historia bakom det. Det var ju i det huset flyttade ju sen kaparen Sandberg in, för de som har gått i skola på läroverket känner säkert igen Sven Sandberg, som ju var gymnastiklärare. Men det är en helt annan historia. Men vi ska fortsätta lite, tänkte jag, på skoltemat. Nej, först kanske vi har ju Jelin i närheten. Han är ju, kanske ska jag ta det geografiska temat först. Vi kan väl ställa oss att vi ser Gustav Jelin här. Jag är en annan skarabo som har satt sin prägel på stan men med en helt annan vinkel, nämligen Skaras industrihistoria vi pratar om här. Nämligen Gustav Gelin. Han föddes i Köping 1897. Han flyttade till Skara 1930 och tog över Axel Anderssons järnaffär på Marumsgatan. Och då är vi där, som ni vet, Ugglans bokhandel låg. Idag är det väl Biancos restaurang, tror jag, som är i de lokalerna där. Eller om det möjligtvis är den här mattaffären. Någonstans där är det i alla fall. Och han drev alltså, det var, från början var det två bröder som drev järnaffär där. Och Gustav här i Skara, och så fanns det en äldre broder som var på andra håll i landet. Han var järnhandlare här och idag så finns hans namn faktiskt kvar i Gelins KGK AB. Kanske har ni kommit in från E20 och sett den här Q-Star-macken där uppe, ni vet, vid E20-avfarten. Då, om jag har förstått saken rätt, så är det liksom efterföljaren till den här järnhandeln. I alla fall, han hade då gift sig med Märta Ingeborg Andersson som var född här i Skara 1903. Han hade gått på flickskolan. Hon hade gått på flickskolan då, där i närheten. Han dock inte. De bodde på Rådhusgatan 7. Och Gelin var även medlem i stadsfullmäktige i Skara på 1950-talet. Och avled i Skara 1970, som ni kan se där. I samma grav här så vilar då makan Märta Gelin. Och här finns också dottern Kerstin Gelin som var våran uppskattade granne i många år. Det var ju så att de köpte tomten i hörnet precis där Rådhusgatan svänger brant vänster. Och byggde sig ett hus där 1968 i tegel. Och de flyttade då in där med den familjen Gelin. Så är det. Efter Kerstin Gelins, som avled 2022, så pass nyligen, så har det idag köpts in av ett annat par som har flyttat in ifrån Öglunda och bor där idag. Vi lämnar familjen Gelin här och den, och vi ska gå vidare till